Idag har jag ingen mindre än partiledaren för Liberalerna. Välkommen hit, Nyamko Sabuni.
Tack, Bettina. Trevligt att vara här.
Du, Sabuni här, det betyder ju tvål på arabiska.
Ja, på swahili också, som är mitt modersmål.
Är det sant? Mm. Coolt.
Ja, ja. Nej, men jag, vad jag förstår så tillverkade och handlade min farfars far, tror jag, med tvål, eller om det var min farfar, kommer jag inte ihåg, med tvål, och kallades av sina vänner för savon på franska då. Vi är ju kongoleser och man talar franska i Kongo. Så det blev ju folkmun, savon, savon. Och sen så gjorde vi om det till Sabuni och tog det som familjens efternamn.
Coolt. Mm. Det är inte många som vet om det.
Nej.
Nej, du ser. Ja. Jag visste att jag skulle få reda på något som ingen annan visste om.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nyamko, du är ju inte född i Sverige. Berätta om din bakgrund.
Just det. Nej, jag är inte född i Sverige. Jag är född i Burundi, Bujumbura, i exil. Mina föräldrar är kongoleser. Men eftersom min pappa var politiskt aktiv som universitetsstudent under 60-talet, Patrice Lumumba, och Mobutu-regimen då, så småningom, så bildade han familj i Burundi för att freda oss helt enkelt från förföljelse i Kongo. Så jag är född där och gått i skolan där. Bott någon gång i kortare perioder i Kongo med mina morföräldrar. Men annars är jag född i Burundi och uppvuxen där tills jag kom till Sverige 81. Jag är född 69.
Och hur kom det sig att ni kom till Sverige?
Ja, när min pappa efter antal turer i fängelset lyckades fly och fick hjälp att komma till Tanzania, så bodde han ju där ett par år, tror jag. Men hans ikapp av den kongolesiska underrättelsetjänsten, och i den vevan så kom han i kontakt med Amnesty International som hjälpte honom att hitta ett land som kunde ta emot honom som flykting. Och då önskade han ju ett fransktalande land eftersom han är kongoles och så. Föreslog Frankrike, Belgien eller Quebec i Kanada. Men inget av dessa länder kunde ta emot honom så snabbt som det behövdes. Och då var det Sverige som sa att han var välkommen till Sverige. Så det är så han hamnade här. Och ett halvår senare så kom också vi. Och, så jag och mina syskon och mamma.
Och vad skulle du säga var skillnaden? För han måste ju ha haft då, en politisk agenda, eller vad man ska säga. Var stod han rent politiskt?
De flesta politiker på den tiden, pappas generation, 60-talet, när efter självständighet från kolonialismen, så var de väldigt mycket socialister, kommunister, någonstans där. Inte minst för att mycket berodde också på vem... vilken nation fick man stöd och hjälp av? Fick man stöd och hjälp av USA eller fick man stöd och hjälp av Ryssland? Och i det här fallet så var det ju USA, säger man, som var delaktig i att avrätta, mörda Patrice Lumumba. Och hjälpa Mobutu att ta över makten i i Kongo. Och därmed så var ju motståndsrörelse beroende av hjälp och stöd från Ryssland. Så att jag skulle nog säga att min pappa var socialist, kommunist. Jag växte upp med byst på Lenin, affischer på Mao. Pappa reste till Kina, Palestina och så vidare för att träffa andra revolutionärer och prata med och lära sig saker av. Så jag har vuxit upp i ett socialistiskt hem.
Skulle du säga att din pappa var en förebild?
Väldigt mycket. Och det här ska jag säga, det var min pappa och hans generation ville ju skapa demokrati och jämlika samhällen. Och socialismen var ju det de var, jag tror inte det var så mycket kommunister, utan det var socialismen var det som var då vägledande hur de ville se samhällen. Inte minst tror jag att de var väldigt medvetna om Sverige och Norden och hur det var organiserat här. Och att socialismen var ju en kraft i den svenska nordiska modellen. Så det var ju det de ville för sina länder. Men för egen del så har ju jag aldrig egentligen varit socialist. Inte ens när jag röstat för första gången har jag röstat socialistiskt. Därför att jag alltid känt att jag är liberal.
Och hur kommer det sig? Jag tänker pappa var förebild och du dras lite mer till höger.
Ja, nej, men han är förebild i sitt sätt att vara som person och som ledare. Jag hängde ju med på väldigt många politiska möten som han var på. Jag betraktade honom när människor kom hem till oss och ville ha råd, hjälp och stöd. Han var en riktig bra lyssnare, bra beslutsfattare, bra problemlösare helt enkelt. Och det har påverkat också mitt sätt att vara. Jag älskar att fatta beslut. Det är många som vänder sig till mig och vill ha råd och vill prata. Och det där, ja, det har präglat mig. Så att även om inte vi delar ideologi så delar vi en ambition och ett iver att göra någonting för de samhällen vi lever i. Någonting bättre för människorna. Och vägarna kan ju se olika ut, men målet är detsamma. Ett öppet, öppna, demokratiska, inkluderande samhällen som präglas av en god välfärd.
Din mamma, jobbade hon?
Här i Sverige, ja. Där hemma i Burundi var hon hemmafru.
Och vad jobbade hon med i Sverige?
Olika saker. Hon var anställd av kommunen, så hon jobbade både med barn i förskola, äldre, också som städerska. Så att det var olika typ av jobb som hon då tog sig från arbetsuppgift till arbetsuppgift beroende på vad kommunen behövde och att hon sökte sig vidare helt enkelt.
Var din pappa fortfarande aktivt politiskt här i Sverige?
Lite så tror jag väl, men det blev ett större fokus på familjens möjligheter att etablera sig. Barnen, vi skulle gå i skolan, klara det bra, skapa nya liv här i Sverige. Och det är klart att han upprätthöll någon viss typ av kontakt med sina gamla kamrater. Och jag vet också att när Kabila blev vald till president i Kongo, för Kabila var ju en i samma generation som pappa, de hade slagit på samma sida mot Mobutu-regimen. När han tog över makten så väcktes intresset på nytt för att eventuellt åka tillbaka och vara med och göra något. Men då ställde min mamma ultimatum och bara sa det att åker du dit så antingen familjen eller politiken. Mamma hade ju fått offra väldigt mycket för att pappa var politiskt aktiv. Och nu så tyckte hon att hon hade gjort sitt. Så det landade i att han helt enkelt fick ge upp de här ambitionerna att åka tillbaka. Däremot så hade ju pappa en bror / kusin, beroende på vilken kultur man utgår ifrån. Svensk kultur skulle man säga kusin här, som också var här som politisk flykting, kom faktiskt före pappa. Han åkte tillbaka. Nu är han död och begraven där i Kongo, sitt kära land. Men han åkte tillbaka för att försöka bistå Kabila i sin kamp.
Hur många syskon är ni?
Vi är 7 syskon.
De lever ihop fortfarande?
Nu är min pappa död sedan juni här. Min pappa dog tidigare i år, i juni. Men de levde ihop länge, men nu var de skilda sedan några år tillbaka.
Och är det några av dina syskon som är politiskt engagerade?
Ja, inte nu tror jag inte, men de har ju varit i kortare perioder, försökt vara det. En bror i socialdemokratin och en syster i Vänsterpartiet tror jag.
Jaha, så ni fightas lite där på...
Ja, men det gör vi alltid oavsett om man är partiaktiv eller inte. Det är ju bara... Det är
jo,
så,
men det var så här, tre helt olika partier.
Absolut.
Så de följde pappas fotboll kanske.
Ja, lite mer så.
Jag tänkte så här, ni är 7 syskon, då finns det i alla fall 7 röster, tänkte jag, till Liberalerna.
Det kan man aldrig räkna med i vår familj.
Och hur var du växte upp för dig i Sverige? Du kommer hit ändå som flykting, du är mörk, du kan inte språket. Hur kändes det? Tyckte du att svenskarna tog emot er väl?
Det gjorde de. Vi kom ju tidigt 80-tal, 81 var det. Min pappa hade under det halvår som han var här och landade i Flen först, så åkte han ju runt i Stockholm här och bara såg sig omkring. Han hade då sin kusin / bror i Tensta, vilket jag har pratat ganska mycket om, för jag har tillbringat mycket tid i Tensta som tonåring. Men han bestämde sig för att han inte ville bosätta sig i Tensta. Så han fortsatte åka och hamnade i Kungsängen i Upplandsbro. Där han blev förtjust i kommunen och bestämde sig för att där vill han bo. Och gick in till socialkontoret, berättade om sina ambitioner. Hade sett en lägenhet som var till salu. Frågade om man kunde få låna de där 50 000 som det kostade, en fyra på Hallonvägen i Kungsängen, och fick det. Köpte bostaden och så kom vi ett halvår senare och flyttade in där. Och sen några år senare så sålde vi den fyran, för då kom också min yngsta bror då, så att vi blev 7. Så köpte mamma och pappa en femma i ett ytterligare bättre område i Brunna i Kungsängen, där vi fortfarande har vårt familjehem. Så han valde medvetet att bosätta sig i ett väldigt homogent svenskt samhälle i förhållande till vad hans då kusin hade valt eller placerats när han kom tidigare år. Så jag har vuxit upp i ett väldigt svenskt område, blivit väldigt väl mottagen. Vi var ju många syskon, så att det var ju alltid något barn som ville umgås med ett Sabonibarn. Och vi var alltid, vi hade vänner och det fanns en stor nyfikenhet på oss, och vi var nyfikna på det svenska samhället, och vi lärde oss tidigt att det här är ert nya hem. Så det fanns ingen osäkerhet och längtan till någonting annat. Tvärtom, så nu hade vi äntligen samlats hela familjen, vilket vi inte hade varit på många år. För min pappa satt i fängelset och sen var på flykt i Tanzania. Så att äntligen hade familjen samlats. Och för mig, största lyckan. Så när jag flyttade till Sverige som barn till flyktingar då, så kände jag inte att jag lämnade någonting. Utan jag åkte till någonting. Jag åkte till min pappa. Och jag tror att den känslan har varit viktig och avgörande för min integration. Och att jag känner mig stabil i Sverige. Och nu så sa jag att min far gick bort här i juni. Man pratar ju ofta om rötter. Var har du dina rötter? Jag har ju sagt i alla år, mina rötter är i Kongo, för det är där mina förfäder är ifrån. Men sen jag begravde min pappa i Kungsängen, så säger jag att mina rötter finns här i Sverige, i Kungsängen. Och det känner jag väldigt starkt. Nu blir jag svensk på riktigt.
Vad tror du är skillnaden då från det att du växte upp och inte upplevde någon form av rasism till de ungdomarna idag som pratar om glåpord och utanförskap och segregation och allt det där? Jag förstår att ni flyttade till ett svenskt område och var anpassningsbara, att det finns någonting positivt i det. Men fortfarande så, jag tänker 2021, så talas det jättemycket om utanförskap och om man ser lite annorlunda ut så är man inte riktigt välkommen och så vidare. Vad är skillnaden då och nu?
Fast, nej men det där med att det inte fanns rasism, diskriminering, det stämmer inte. Det fanns då också. Den ter sig mer öppet och annorlunda idag av olika skäl. Många människor har det svårt idag. Både nya svenskar och gamla svenskar och det skapar spänningar i samhället. Men nej, visst fanns det rasism också då på 80-talet. Jag har ju själv mött den ett antal gånger och hanterat den.
Som hur då?
Ja, som när jag söker jobb och du vet, då fanns ju mer jobb till unga människor som man ringde och det var ju väldigt enkelt att få komma på intervju och denna stora överraskning över att man var svart. Därför att när vi pratade i telefon så reagerade de inte på att jag kanske hade brytning, så kanske jag inte hade eller har så mycket brytning och så kom jag där och så ser de att jag är jättesvart. Oj! Och man vill ju inte börja sin anställning på en arbetsplats med en chef som ryggar tillbaka på grund av ens hudfärg. Jag har ju mött ungdomar på tåget som har trott sig vilja skapa ett bättre, rent, vit Sverige med sina bomberjackor och bergsprängar och annat och spelat rasistisk musik som jag behövt gå fram och stå upp och bara säga, nu stänger ni av. Jag sitter här, min mamma sitter här på tåget. Vi behöver också lugna ro, vi behöver också känna oss trygga. Så att det är klart det fanns där. Men jag tycker ändå att det är annorlunda idag. Det är sämre idag på många sätt. Så det fanns jobb då. Vi var unga, vi lärde oss svenska. Vi fick kontaktnät i det svenska samhället och det är klart att det underlättar. Många fler som kommer blir ju placerade i redan utsatta områden där man inte har den typ av kontaktnät som vi hade lyckan att få. Och då är det svårt att ta sig fram idag.
Skulle du säga att du blir bemött annorlunda idag som partiledare för Liberalerna än hur du blev bemött i dina yngre år? Ser folk upp till dig på ett annat sätt idag?
Nej,
ser man bortom hudfärgen på grund av
på grund av partiledarskapet?
På grund av Nej. Framgång?
Nej, det vet jag inte. Jag tänker att det är klart om man nu att man vet vem jag är gör ju att man behandlar mig annorlunda. Jag tror inte det handlar så mycket för att jag är partiledare.
Ja, men
man
kunde ju livvakt. Och
Nej, men jag tror att jag skulle väl bli behandlad annorlunda om jag bara var lite känd utan att, ja, det behöver inte vara att man är framgångsrik så. Men det är klart att ju mer man känner någon, desto mer naturligt är det. Men det här som många med invandrarbakgrund alltid får eller har återberättat. När man har vänner som säger, det är så jobbigt med dem och dem och dem. Ja, men jag är ju en av dem. Och fast inte du, du är annorlunda. Så det handlar ju hela tiden om mänskliga möten. Och jag menar att idag har vi för få medmänskliga möten. Vilket gör att de andra blir någonting främmande. Istället för att vi egentligen borde se en helt annan resa, det vill säga att man är mer van. Vi var ju väldigt unika i Kungsängen. Vi var den enda svarta familjen i Kungsängen. Idag är vi ju fler, många, många fler. Och då tycker man att det borde föranleda att man vänjer sig vid att svensken är inte bara blond och blåögd, utan svensken kan också vara svart och brunögd. Men det finns ändå någon rörelse i samhället som gör att det blir svårare.
Så när började du satsa på politiken?
Sent. Jag går gymnasiet och jag går några kurser på universitet. Jag har ju ambitionen att bli jurist. Jag växte ju upp med tv-serien Lagens änglar. Och blir så betagen och fast vid det här människor som argumenterar för sin sak, för någons rätt att frias eller fällas om de nu har begått ett brott, med den här argumentationstekniken och förmågan. Jag fastnade för det och kände att jag vill bli advokat. Jag vill inte bli åklagare och fälla någon, jag vill bli advokat och rädda lite människor från att bli fällda. Så var min tanke. Men jag går ju i en svensk skola där jag är visserligen en duktig elev, men språket gör det svårare för mig. Så att jag får ju bra betyg i sammanhanget. Men 3,6, men det räcker ju inte till. Jag vill ha mer, jag vill ha bättre. Men jag får ju höra från mina lärare att, men du är ju duktig och du är ju trots allt invandrare. Och det där känner jag, varför ska inte jag kunna eftersträva bättre betyg? Lika bra betyg som mina etniska svenskar har. Varför ska jag nöja mig med medelmåttiga betyg bara för att jag är utrikesfödd? Men så som skolan behandlade då läget gjorde att jag gick ut med betyg som inte räckte till för att komma in på juristlinjen. Så jag läste en kurs, sån här introduktionskurser i juridik, men jag kom aldrig in på programmet. Därför att när jag lämnade gymnasiet, slutet på 80-talet, början på 90-talet, då kom ju också finanskrisen. Så att man kunde ju kommit in på juristlinjen med 3,8 i betyg till exempel innan. Och nu helt plötsligt så behövdes det i princip 4,9, 5,0. För att alla, många blev arbetslösa och fler behövde plats på universiteten. Och därmed så blev ju kraven högre. Och jag hade inte fått möjligheten att få prestera bättre i skolan. Därför att jag var ju ändå invandrare. Så det gjorde att jag läste kurserna och politiken kom sent i livet. Därför att jag fokuserade mer på jobb och utbildning, och politiken var jag inte ens intresserad av. Min pappa hade suttit i fängelset, det tar mycket tid från familjen. Men det här att uppleva också att samhället inte riktigt fungerade bra. Det här bemötandet i skolan, diskriminering som jag vet att många människor jag lärde känna hade utsatts för. Inte kom in på arbetsmarknaden, inte kom in, ja, knappt in på bostadsmarknaden, blev diskriminerade vid entrén på krogar. Allt det där gjorde att jag började debattera integrationspolitik med politiker, men det var ju ingen som riktigt lyssnade. Och då gick jag in sent, jag var 26 år gammal, 96, blev medlem i Folkpartiet. Mer att av uppgivenhet. Varför lyssnar ingen? Jag vill att någon lyssnar och sen får de som gillar politiken att vara politiker göra vad de kan. Men eftersom ingen lyssnade så var jag själv tvungen att bli politiker fast jag inte egentligen ville.
Du säger att du kom in i politiken 96. När gifte du dig och fick dina barn?
2001. Fick jag mina barn, jag gifte mig samma år. Ja.
2001. Under de här 5 åren, när kom du in i riksdagen?
2002.
Så det gick ju ganska snabbt från det att du stod och pratade med några politiker på stan till att komma in i riksdagen.
Ja, men så är det.
Kanske finns hopp för mig här.
Det finns alltid hopp, Patina. Nej, men jo, men jag hade ju, apropå det här att vara lite känd, jag hade ju grundat Afrosvenskarnas riksförbund. Som ett sätt att opinionsbilda kring vilka vi afrosvenskar är. Så att apropå, återigen, det är klart det fanns diskriminering och det fanns rasism också på 80-talet. Det var det som gjorde att jag grundade Afrosvenskarna. För jag är en positiv person i grunden och tror att det går att göra bättre, det går att förändra. Så med Afrosvenskarna skulle jag se till att fler svenskar förstod vilka vi är, för att förstå att vi inte är så främmande som man tror. Vi talar de europeiska språken, vi kan de europeiska kulturer, för de har en gång kolonialiserat länderna i Afrika. Så det var ju min ambition med Afrosvenskarnas riksförbund. Och jag var nöjd med det. Men som sagt, eftersom det då inte räckte så bestämde jag mig för att bli politiker. Men jag var ju då känd i media och Lars Leijonborg som var partiledare hade noterat mig. Så när han insåg att jag hade blivit medlem i Folkpartiet så passade han på att lyfta fram mig. Så jag Först började jag med att sitta i ungdomsförbundets styrelse 96-98 direkt som medlem. Och sen när jag lämnade ungdomsförbundets styrelse, då ringde valberedningen och ville att jag skulle sitta i partistyrelsen. Så det är där det börjar. Och så kom jag in i riksdagen 2002 och så blev jag statsråd 2006.
Du blev ju integrationsminister 2006. Och det måste ju ändå vara, nu när jag pratar med dig, integrationen måste ju vara ändå ett av de ämnena som du verkligen brinner för. Du har ju velat förbjuda slöja i skola, könsstympning, och du har ju haft en stark röst. Du har ju ändå vågat prata om sånt som andra tystar ner. Hur kommer det sig?
Ja, nej men jag tycker mig vara en modig person.
Det håller jag med om.
Och jag ogillar, och det här är ingenting unikt, orättvisor, förtryck. Att andra sätter sig på andra och begränsar andra människors frihet och möjligheter. Det tar på mig på djupet. Och som liberal så, i teorin så kan vi ju säga det att den liberala politiken tar sin avstamp där ofriheten är som störst. Men i verkligheten så är det inte alltid säkert att vi landar där. Men det är där jag vill landa. Och det är därför jag menade, eller därför pratade jag och ville vara en stark röst för de människor som verkligen lever i en verklighet där ofriheten är som störst. Och vad kan vara mindre fritt än en person som stympas? Än en person som inte får välja hur den vill leva sitt liv, som inte får välja sin livspartner, som bara ses som ett bihang till något, till en större enhet som är familj, släkt och inte är en egen individ. Vad kan vara en större ofrihet än så? Ingenting skulle jag säga. Och därför så vill jag vara den rösten. Och då är det väldigt många som kanske inte riktigt kunde identifiera sig med de här frågorna. Och därmed så blev jag väldigt starkt ifrågasatt.
Det här med slöjförbud, ser du en viss ålder där man ska kunna få bära slöj? Eller tycker du ska vara slöjförbud hela vägen?
Nej, men jag har verkligen ingenting emot slöja som klädesplagg som vuxna människor väljer att bära. Och där skiljer jag ju mig från andra som vill kämpa mot slöja. Det är inte ovanligt att liberaler tycker slöja per se är ett förtryckande plagg. Och då tänker jag så här, ja det kanske det är. Men det är vuxna människor, man kan göra val. Vi bor i Sverige. Om det är så att man känner som vuxen kvinna inte har möjlighet att göra det valet för att det finns inget samhälle som ger stöd att kunna göra det, då har vi ett problem. Då ska vi se till att det funkar så man kan göra det. Men om man väljer att bära slöja i en demokrati, ett fritt samhälle, då ska man göra det. Men om det är inte slöjan som är förtryckande i så fall. Då är det kanske, känner man sig tvingad, då är det ett problem.
Men om jag väljer det som 16-åring, tänker jag.
Men så här, på barn menar jag. Slöja är ju för mig ett plagg som reglerar en relation mellan man och kvinna. En sexuell relation. Det är det handlar om. Och man kan ju välja som vuxen kvinna, antingen vill man vara öppen med sin sexualitet och gå i minimala kläder, eller så vill man hantera sin sexualitet genom att inte vilja blotta sig och gå och bära slöja. Gör det. Men ett barn ska ju inte behöva utsättas för varken det ena eller det andra. Och därför menade jag att slöja inte bör tillåtas på barn. Att man bär slöja när man är hemma med sin mamma för att man vill se ut som sin mamma, fine. Men att man tvingas bära slöja på det sätt som kvinnor bär slöja. Det vill säga där en man som inte är din bror eller närmaste familj inte får se dig utan slöja. Det menar jag, då har man tagit ett steg som inte man bör ta med barn.
Jo, men jag tänker, man är uppvuxen i en kulturell arabisk familj. Och man inte tvingas, men man är ändå uppfostrad till att vi tror på Gud, vi följer Koranen. Och sen väljer man själv när man är 15-16 år att bära slöja. Tycker du att det är okej?
Ja, jag har ju sagt att det är grundskolan egentligen som jag ville reglera. Jag kommer inte att kontrollera vad varken barn eller tonåringar har på sin fritid. Utan det var ju i grundskolan som jag ville reglera. För att de barn som tvingas ska ändå känna en frihet någonstans. Och de som bär frivilligt ska kunna vara mer solidariska gentemot dem som tvingas. Och i så fall, ja, bidrar till att skapa en större frihet till alla, för att de som bär frivilligt kan ju bära hemma. De som bär frivilligt kan, som du säger, efter grundskolan göra vad man vill.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Varför går du från integrationsminister till jämställdhetsminister? Är det lite same, same but different?
Jag hade båda frågorna 2006 till 2010. Men jag blir fråntagen integrationsfrågor därför att jag belyser frågor som då betraktades som känsliga.
Lite rasistiska nästan.
Det vet jag inte, men...
Jo, men man ska vara politiskt korrekt.
Man ska, ja, precis. Men det har kanske ingenting med rasism att göra i det fallet. Utan man ska vara politiskt korrekt. Och är man inte det så får man... Då kan man få motstånd,
då får man
och man kan bli förflyttad och man kan bestämma sig för att gå. Nej, men jag tror att jag skrev ju en bok till då 2010 där jag beskrev att jag ifrågasätter att människor som kommer som flyktingar med barn får retroaktiv föräldraförsäkring, därför att det gör ju att barnen inte är i förskolan. Och framförallt mammor då brukar det vara, blir kvar hemma. Så de får ju inte heller förberedelser för att lära sig språket och kunna komma i arbete. Och då föreslog jag att man skulle korta ner tiden när man ska, ja, för föräldraledighet. Det väckte ju ramaskri då, 2010. Sverigedemokraterna hade precis kommit in i riksdagen och partiledarna i alliansen tyckte inte att jag skulle fortsätta vara... som de då såg kontroversiell. Jag tyckte inte att jag var kontroversiell, jag tyckte bara att jag lyfte sanningar. Men då ansågs jag vara kontroversiell. Så därför förlorade jag integrationsfrågor. Och så fick jag behålla jämställdhet och utöka portföljen med förskolefrågor och studiemedelsfrågor.
Jag vet inte, det här är bara en känsla som jag har. Det känns som att du har fått lite mothugg genom åren.
Hela livet.
Hela livet, från att du föddes. Men äntligen, nej. Så har du fått din revansch.
Ja, det har jag verkligen inte. Nej. Det är långt ifrån att jag fått revansch.
Vi hoppar nu några år och du har jobbat i politiken under de här åren. Sen så hoppar Jan Björklund av som partiordförande och du tar över. Och hur känns det då att gå, inte det lite revansch då att vara partiledare idag, tänker jag?
Nej, men när Björklund lämnade så anmälde jag intresse och blev vald till partiledare. Och det är klart att, ja, jag tänker att det ger mig större möjligheter att göra mer av det jag tycker är viktigt. Och det har vi gjort. Jag menar, vi har tagit fram ett jättebra integrationspolitiskt program som vi kallar Förortslyftet. Där vi tänker djupare och bredare och fortsätter den resa som jag och Mauricio Rojas och några andra påbörjade, ja, Lars Leijonborg påbörjade 2001-2002. Och jag skulle nog säga att Liberalerna är det enda parti som har väl genomarbetat, genomtänkt integrationspolitik. Där vi vet att flera olika politikområden måste samverka, både skolan, att barnen inte får lämnas efter så som det sker idag, när hälften av eleverna i vissa skolor, de är utsatta områden, lämnar grundskolan utan betyg. Flera som måste komma i arbete, hur gör vi det i förhållande till ett välfärdssamhälle med bidrags del och löner som inte alltid är så jättehöga, skatter som är väldigt höga. Hur gör vi det attraktivt mer i arbete och att det skapas fler jobb och färre som ska leva på bidrag? Och inte minst bostadssituation. Att vi inte riktigt har koll på vem bor i de bostäder i de utsatta områden idag. Det är barn inte har plats att plugga, barn inte har plats ens att vara, så de är ute och ränner på kvällarna. Vi har jämställdhetsfrågan, inte minst med hederskultur, där kvinnor är andra klassens medborgare i de här miljöerna. Parallellsamhällen som har vuxit fram med kriminella klaner och så vidare. Så vi har ju politik för det här. Ingen annan har det. Och jag menar att det är därför jag blev politiker. Och det här är att kan vi lyfta förorterna, kan vi komma till rätta med integrationen, då har vi också lyft hela Sverige. Då har vi nått ett öppnare, mer inkluderande samhälle. Och det kan jag nu göra som partiledare. För som partiledare med min partiledning så kan jag ju ändå säga till mitt parti, kan vi prioritera följande saker? Och jag har ju fått accept, vi prioriterar skola, alltid utbildning är viktigast. Men nu prioriterar vi också integration.
Jag tänker, det låter ju väldigt bra allt det där. Jag är ju själv uppvuxen i förorten, men hur kommer det sig då att man samarbetar med ett parti som SD som är så emot invandring? De är säkert för integration, kan jag tänka mig, för de vill också ha ett bättre samhälle någonstans. Men de står så långt ifrån kanske mångas grundvärderingar. Och så tänker man, liberaler är liberalt inställda. Hur kommer det sig då att man hellre samarbetar med dem än med sossarna?
Nej, det är verkligen inte att det är verkligen inte någon i mitt parti eller ens jag som säger hellre samarbeta med SD än sossarna. Det är verkligen inte min ståndpunkt. Utan vad jag säger är att i ett samarbete, och det här är ärligt, i ett samarbete där Socialdemokraterna är beroende av Miljöpartiet eller för den delen Vänsterpartiet, det kommer aldrig att lösa integrationsproblem i Sverige. Därför är jag mån om att vi byter regering, att vi får en borgerlig regering. För vad jag ändå har sett och lärt mig senaste åren sedan jag lämnade regeringen sist, alliansregeringen, det är att de borgerliga partierna har ändå nu erkänt samhällsproblemen och vill nu göra någonting åt dem. Det gjorde vi inte då. Liberalerna såg dem, liberalerna lyfte frågorna, liberalerna hade politik. Vi fick inte igenom den. Idag är det någonting helt annorlunda. Det är en helt annan situation. Därför vill jag bilda regering med de borgerliga partierna. Sen är jag mån om att vi ska fokusera på samhällsproblem snarare än andra partier och isolering av andra partier. Det är inte intressant för mig. Och jag kommer, för att lösa samhällsproblemen, så är jag beredd att prata med vem som helst i riksdagen som kan ansluta till ett antal idéer.
Men vad skulle du säga skillnaden då? Vad skulle du säga då skillnaden då mellan Dagostars invandringspolitik och Moderaternas för bara några år sedan, man skulle öppna sina hjärtan och ta emot alla flyktingar från
Syrien? Men det är klart Sverige
så
ska...
Så det är ju ändå de borgerliga som har öppnat upp för... Det måste du väl ändå...
Nej, men det är inte det problemet. Det är inte det som... Jag menar, Vänsterpartiet kan ha sin flyktingpolitik med öppnare gränser. SD kan ha sin flyktingpolitik med stängda gränser. Jag förstår det, jag hör det. Vi liberaler tycker att Sverige ska vara ett öppet samhälle, en fristad för människor på flykt. Och vi tycker att man ska fokusera på flyktingar, alltså människor med skyddsskäl, asylskäl. Och det är klart att vi har ju haft en politik som lite har skilt sig från andra länder, därför att den har handlat också om att humanitära skäl, det vill säga andra skäl än att man är flykting. Och när man öppnar den dörren för mycket, då är det väldigt många människor i världen som har humanitära skäl och som i så fall borde få uppehållstillstånd i Sverige. Men vi vet ju alla, och det har vi insett inte minst sedan 2015, att, eller inte bara 2015.
Men jag tänkte, det var ändå de borgerliga som öppnade sina hjärtan.
Men jag har inga problem.
Nej.
Mitt parti, och jag har ju inte problem med flyktingpolitik. Du frågade varför vi är beredda att...
Men varför då är Dagostar så hemsk? Alltså,
därför att Dagostar är inte för inte en politik som stimulerar och uppmuntrar till integration. Det är det som är nackdelen. Så att vi får människor till Sverige, ja, det är jättebra. Men sen blir jag frustrerad när vi släpper in människor över våra landsgränser, men vi släpper inte in dem i våra samhällen. Det är där vi skiljer oss åt. Jag vill att människor som kommer till Sverige också ska hitta en plats i det svenska samhället. Och det är väldigt många som inte verkar förstå riktigt den skillnaden. Du vet att vi har ju idag, 2002, när vi gick fram med kravet om språkkunskaper för medborgarskap, så var det systematiskt partier till vänster om oss var ute i de här utsatta områden och förvrängde vårt förslag och sa liberalerna vill kasta ut om du inte kan svenska. Det var vad man sa. Det är inte att vilja lösa problemen. Man kan tycka att vårt krav inte var bra, men man säger inte, man skrämmer inte människor på det sättet som vänsterpartier i det här fallet gjorde. Samma sak händer nu. När vi säger att den som bedriver kriminell verksamhet i ett hem låter kriminell verksamhet bedrivas i sitt hem, så måste en hyresvärd ha möjlighet att avhysa en sån person, vräka en sån person, därför att det finns andra skötsamma, hederliga, strävsamma människor som man faktiskt måste ge trygg boendemiljö, och barnen måste omhändertas. Ja, nu görs det till att om ditt barn gömmer lite knark, om ditt barn gömmer ett vapen, så kommer ni bli vräkta. Det är inte vad vi har sagt. Det kanske var någon har tolkat. Men vad vi säger är att man kan inte bedriva en kriminell verksamhet och tycka att barn ska bo där. Tycka att grannarna ska få utstå detta. Helt oacceptabelt. Och då menar jag, då är man inte intresserad av att lösa problemen. Jag struntar i det här politiska maktspelet och vill jag vinna röster. Till sist är det människors liv det handlar om.
Men skulle du ändå inte säga någonstans att sossarna har kört en mittenpolitik i alla fall? Det känns ju inte som att de har liksom gått vänsterns ärende i allt de har gjort.
Jag har inte problem att samarbeta med Socialdemokraterna, och de får gärna stödja en borgerlig regering. Jag menar återigen, de stora samhällsproblem som vi har att lösa, när det handlar om klimat, när det handlar om integration, när det handlar om utbildning, när det handlar om tillgång till arbete, så är varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet några partier man vill ha med i samarbetet.
Men vill man ha med SD i det samarbetet, tänker jag då?
SD, precis som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, kan ju ansluta i frågor där vi
de tycker... De tre kanske kan samarbeta.
Nej, men det är frågor där vi råkar tycka lika. Jag vill inte isolera Vänsterpartiet från att göra en gemensam sak där vi tycker lika. Jag vill inte isolera Miljöpartiet heller i frågor där vi tycker lika. Jag tänker inte ens vara för mer och bättre att säga jag lägger fram mitt förslag så får du rösta för det om du vill. Om jag upptäcker att någonstans tycker vi lika, så kommer jag prata med dem. Precis som jag pratade med Norsi under den här regeringskrisen för att höra, vad vill du? Vad tänker du? Kan vi komma överens? Gör jag också det med alla andra partier? Jag skulle också kunna göra det med Jimmy Åkesson. Men då vet jag också att det ligger på mig, det makten är hos mig att säga nej tack. Det är inte så bara för att jag pratar med dig så ska jag göra som du vill. Men vi måste ju hitta möjligheter att lösa samhällsproblem. Och just nu löser vi inte samhällsproblem, för vi har fullt upp och visa att vi är lite bättre än något annat parti. Jag tror väljarna har koll på det. Väljarna vet vilka partier de gillar och inte gillar. Så låt oss lösa samhällsproblem.
Hur ska svenskar göra för att ta emot människor med invandrarbakgrund in på arbetsmarknaden?
Arbetsmarknaden är viktig, men jag tror att man... Så här skulle jag vilja beskriva det. Vi kan inte bara tycka att vi är goda för att vi släpper in människor över gränsen till vårt land. Vi måste göra bättre och släppa in människor i samhällen. Och då handlar det om alla samhällsarenor. Och jag tycker ett stort problem i Sverige är att vi är inåtvända. Vi släpper inte in, och samtidigt så har vi heller inte förväntningar på våra medmänniskor. Och det gör att vi passiviserar människor. När vi stänger oss, när vi inte har förväntningar, till slut så är framåtlutade människor helt plötsligt bakåtlutade. För att det är ingen idé att anstränga sig.
Så egentligen då, även om man som invandrare ska ta sig dit man kommer och lära sig språket, så ska även svensken öppna upp dörren till arbetsmarknaden och våga tro på människan som kommer.
Och visa respekten för varandra är ju just att säga, det här är förutsättningar och möjligheter, det här är mina krav och förväntningar på dig. Då visar man respekt för sina medmänniskor. Men att klappa någon på huvudet och sen stänga igen sina dörrar och tycka att nu får du sköta det så mycket du kan. Nu lever du ju ändå i ett fritt land. Nu får du klara det där ute i förorten. Det är det värsta vi kan göra våra medmänniskor. Så öppna upp, öppna våra hjärtan för alla som är här. Man behöver inte bara öppna sina hjärtan för alla som vill hit. Öppna våra hjärtan för de som redan är här.
när du kommer in, du är ju inte med i januariavtalet längre.
Nej,
du har ju dragit dig ur det. Varför har du dragit dig ur det?
Därför att ja, det ena är ju att jag tycker januariavtalet kom till på fel sätt. Nu var inte jag med och så vidare. Jag tycker det kom till på fel sätt. Och sen har ju januariavtalet då blivit en bibel för vad som ska göras oavsett hur verkligheten ser ut. Det vill säga, vi följer kartan som den var 2019. Och så har vi går precis igenom en pandemi som ingen kunde förutse. Men ändå så är vi fast vid att genomföra vissa saker i detta dokument.
Som?
Som jag är övertygad om att om vi hade ett intresse av att samarbeta med varandra på riktigt och en gemensam vision så hade vi låtit bli att göra vissa saker i detta dokument. Bara det här att regeringen faller på grund av fri hyressättning, vi hade kunnat lösa det om vi hade intresse av att nu behöver vi göra någonting bra för Sverige. Det viktigaste är inte om Centerpartiet inte vill prata med Vänsterpartiet, utan det viktigaste är att vi hittar en lösning. Men det blev ju viktigare att inte prata med ett parti som faktiskt utgör underlaget. Januarisamarbetet skulle aldrig bli till om inte Vänsterpartiet stödjer det. Alltså stödjer att vi sitter i detta samarbete. Ändå ska vi inte prata med dem. Så kan ju inte politiken fungera. Och det gör att jag ifrågasatte det samarbete som är. Att politiken är statisk och fast. Inte anpassar sig till verkligheten. Jag ser gärna andra typer av lösningar. Just nu verkar det inte finnas så många. För Socialdemokraterna är fast på sin sida. Och vägrar se andra möjligheter. Än att just de ska leda landet. Moderaterna är fast på sin sida också bestämt att vara som Socialdemokraterna alltid varit, aldrig stödja någon annan. Då måste jag välja, och jag väljer utifrån de samhällsproblem jag ser och vill lösa, och de kommer inte bli lösta i den form av samarbete som vi driver idag. Sen får vi ju se vad valresultaten visar, hur mycket kommer SD att kräva. Och det kanske inte blir en borgerlig regering om de kräver saker som går emot min värdegrund, går emot de liberala värden som jag värnar om som mest. Då blir det kanske ingen regering. Men min ambition är att vi ska få till en borgerlig regering som stöds. Ja, det måste stödjas av SD, annars kommer den inte komma till.
Så ni gör det lite för att ni måste, så att säga. Men hur med er då? Den senaste undersökningen visar att ni ligger under spärren.
Mm.
Hur ska du förändra det?
Det är fortsätta jobba hårt, utveckla politik som vi gör, ge svar på de frågor som medborgarna ställer. Och jag menar att det ligger på mig och mitt parti att få väljarna att förstå att integration är en av de allra största utmaningar och problem vi har i vårt samhälle. Och vi måste göra någonting åt det. Och Liberalerna är det parti som har politik för att det inte ska finnas utsatta områden 2030. Det är viktigt, det budskapet vill jag att väljarna ska ta till sig och förstå.
Jag kan säga att jag hade Helga Reasatt i min podd. Hon är ju rektor för Järvaskolan i Stockholm, för Rinkeby, Tensta. Du kanske har hört talas om henne. Hennes elever kommer från socioekonomiska situationer. Jag frågade henne hur hon fick sin skola lyckas. Hon åker ju hem till varenda familj och pratar med dem och inkluderar dem i barnuppfostran och lägger till extra timmar i läsning både på somrarna och helger och så vidare. 95% av hennes 90-95% av hennes elever klarar ju grundskolan. En liknande skola i Rinkeby, där är 50% som klarar av studierna. Då tänker man så här, ja men om hon har ett koncept som funkar, varför inte bara härma det konceptet?
Mm. Nej, men så är det, och det är precis vad jag tycker att man borde göra, men det där handlar ju om att enskilda lärare.
Då tänker jag så här, hur svårt kan det vara?
Ja, det handlar om, ja, frågan är om det är någonting som lagen kan reglera att du som rektor och du som lärare måste göra detta. För det är trots allt inte det som ingår i läraryrket. Men en lärare, en duktig lärare, och den bryr sig, inser att jag måste göra det här för att lyckas. Och då gör hon det. Och sådana erfarenheter tycker jag fler ska ta till sig. För jag tror inte att allt kan regleras via politiken, utan ibland måste man bara vara med i livet och göra det som är nödvändigt.
Vara mer en eldsjäl.
Ja, men det går inte att bedriva skola i socioekonomiskt utsatt område som Rinkeby på samma sätt som man gör på Östermalm. Det går inte, därför att vi vet att det är en helt annan typ av resurser som finns här, både hemma med föräldrar som kan, föräldrar som kan köpa läxhjälp. Man umgås i kretsar där människor kan saker och man lär saker, samtidigt som man har skolor där barn kanske inte ens sitter med vuxna många gånger, bara med andra barn, inte hör svenska tillräckligt ofta och har andra typer av problem som måste hanteras. Det måste man lära sig lokalt att hantera.
Konkret, vad ska man göra för att minska ner brottsligheten?
Det är mycket. Det viktigaste...
För att alla pratar bara om fler poliser hela tiden. Var det förebyggandet?
Nej, det viktigaste måste verkligen ske i förskolan. Och det här med familjerna. Att hjälpa familjer, men i förskola. Vi har ju barn som kan gå i den svenska förskola, men kommer till skolan och kan inte svenska. Vi har barn som inte får gå, eller som går i den svenska förskolan. Och de kommer också till förskola och inte kan... till skolan och inte kan svenska. Det gör det svårt för många människor. Så det måste börja där. Förskola och skola måste fungera. Socialtjänsten måste vara mer aktiv. Man måste verkligen hjälpa föräldrarna på olika sätt. Och jag är ju glad nu. Jag ser i samhället vad som händer. Det är att föräldrarna nu, inte minst med alla mord som nu inträffade, unga människor mördar varandra, de är nu beredda att prata med socialtjänst, ta kontakt med socialtjänst och ta kontakt med polisen. Nu måste vi bli bättre på att möta upp föräldrarna. För tidigare har de ju varit livrädda för kontakter med samhället, med institutioner. Nu vill de det. Då måste vi se till att det finns socialtjänst och det finns en polis som kan möta upp dem och hjälpa dem att komma till rätta med det här.
Jag tänker själv när jag växte upp, i och med att jag är ett levande exempel på allt det här. Vad har hänt med alla fritidsgårdar, teater, musik? Vad har hänt med allt det där? Där man vet, det är ju ett form av förebyggande för att barn inte ska hamna i kriminalitet. Man vet ju om det här, man har ju gjort studier på det här och ändå händer ingenting. Det har bara blivit värre med åren. Jag pratar ju senast igår med en tjej som är uppvuxen i Akalla. Hon bara, det är ju värre än någonsin. Så här var det inte på 80-90-talet. Och så var det inte heller när jag växte upp på 80-90-talet.
Fast min känsla, jag har ju aldrig varit kommunpolitiker, men min känsla är ändå att kommuner har satsat en hel del på just den här typen av alltså fritidslokaler och så vidare. Sen har ju de här ibland tagits över av busiga eller kriminella unga killar framförallt, så att de har skrämt bort andra från att vara där. Så jag tycker ändå att kommunerna har försökt satsa på det tills man inser att brottsligheten är så grov. Så den går inte längre att prata bort genom att säga flera fritidsgårdar. Utan nu är det annat som måste hantera det vi upplever. Och jag menar att samtidigt som vi hanterar det vi upplever med grovt kriminella unga människor, måste vi se till att fler inte blir det. Och då är det jättebra att förskola och skola fungerar. Det är jättebra att det finns frivilliga eller som är anställda på de här fritidsgårdarna som ser till att inte de ska tas över av kriminella unga. Men jag är inte säker på att det är alltid just plats att vara på som är det som saknas.
Vad gör vi med alla kriminella nu? Vad gör vi med alla de här mängdrabatterna som folk stör ihjäl sig på? Vad tycker du om den frågan?
Ja, jag tänker att många av de här unga är så grovt kriminella att man måste ta bort mängdrabatter till de unga vuxna. Alltså de som är över 18, alltså 20-21 och så vidare. Ta bort de där rabatterna. Och sen tror jag också att grovt kriminella unga, även om de tas in i någon ramen för SIS-verksamhet som det heter, så kan inte socialtjänsten vara ansvarig för den målgruppen, utan det måste vara kriminalvården som ansvarar för dem. Och de andra som hamnar i SIS-verksamhet, som är med därför att de skadar sig själva för att någon en gång har skadat dem, de är socialtjänstens ansvar. Och så måste man se till att inte bara är omsorg, utan att man har också som socialtjänst ansvar att se till att de också fortsätter med utbildning. Någon måste se till att de på ett eller annat sätt fortsätter få utbildning. För idag blir det att hamnar man i SIS-verksamhet så blir omsorgsdelen allenarådande. Medan de här barnen behöver utbildning och kunskaper för att så småningom kunna klara ett normalt liv.
Vad skulle du säga är skillnaden mellan dig och Jan Björklund i din politik? Skulle du säga att ni är väldigt lika?
Han är man och jag är kvinna.
Ja.
Han är vit och jag är svart. Annars är vi
han är tråkig, du är sjukt rolig.
Exakt.
Men är ni rätt lika i era grundläggande...
Jag vet inte. Jag skulle tro det, men det måste ju han själv definiera. Jag tycker inte att det behöver vara så stor skillnad mellan oss. Det tror jag inte. Men med det sagt så kan man ju också utifrån sina egna analyser och vilja göra saker bättre. Låt mig säga bara det här med vägvalsfrågor och hanteringen av SD. Vi landar ju lite olika. Vi båda två ogillar vi SD och SDs ideologi, men vi landar i olika slutsatser hur de ska hanteras. Precis som jag och mina syskon, vi landar i olika slutsatser vad som är ideologiskt rätt att göra för det öppna, inkluderande samhället som vi alla vill ha. De tror på den socialistiska vägen, jag tror på den liberala vägen. Det viktigaste, tror jag, är att ha tilltro till varandra och att vi vill alla väl. Och sen så får vi helt enkelt jobba så hårt som vi kan för att nå de här samhällena.
Hur ska ni ta er över spärren?
Genom att fortsätta ge svar på de frågor som väljarna ställer. Och en av de viktigaste frågorna är att lösa integrationsproblem. Och med förortslyftet som vi nu ska lansera hårt kommande år, så är jag övertygad om att vi kommer få god och positiv respons från väljarna.
Tack för att du kom hit.
Tack Martina.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.